Vi möts på Grev Turegatan 75 vid en öde vändplan och en liten port. Kom, så kliver vi in i trapphuset. Här, i en av de mindre lägenheterna i huset, avslöjades ett svartsjukedrama mellan en grupp kvinnor som hade sexuella och romantiska relationer med varandra. Året var 1943. Ett år innan homosexualitet avkriminaliserades för att istället räknas som en sjukdomsdiagnos. Fem kvinnor arresterades och dömdes för sina lesbiska handlingar enligt strafflagens kapitel 18, paragraf 10 om otukt som mot naturen är. Det är Sonja, Anna-Lisa, Margit, Gunvor och Eva som genom förundersökningen ger oss en liten inblick i hur det kan ha varit att leva som lesbisk på 1940-talet i Stockholm. Här kommer ett utdrag ur polisens förundersökning mot Margit Zacke. I polisens förundersökning nämns kvinnorna vid efternamn och det kan bli lite rörigt. Det är inte helt rätt att hålla koll på alla namn, men häng med här.
När konstaplarna anlände till lägenheten var fru Zacke inne i närliggande lägenhet eftersom hon inte vågade vara i sin egen lägenhet dit fru Lindberg hade gått in tillsammans med fabriksarbeterskan Elin Gunvor Lindekvist. När konstaplarna kom in i lägenheten låg ofröken Lindekvist och fru Lindberg tillsammans på en duschatell, varför konstaplarna fick den uppfattningen att de vore perversa. Fru Zacke kom därvid in i taburen, varvid hon anmodade konstaplarna att köra ut fru Lindberg medan hon olovligen hade inträngt i lägenheten.
Du lyssnar på Kvinnans plats, historiska berättelser från Stockholm, en serie från Stockholms kvinnohistoriska, med mig, Sofia Neves. Idag om de fem kvinnorna som 1943 blev dömda för lesbiska handlingar. Vad var det som hände här på Grev Turegatan 75? Vi träffar socionom, sexolog och författare Susanne Larsdotter. Sen hon fick höra talas om det här brottmålet har hon grävt vidare och fascinerats över förundersökningen som är den enda i sitt slag. Den enda där kvinnor med lesbiska relationer ställs inför rätta och åtalas. Nu skriver hon på en bok om det här.
På ett sätt kan jag tycka att det är ju väldigt synd om kvinnorna som blir drabbade, men det är en väldigt viktig historisk skildring för oss att förhålla oss till. Därför att annars fanns det inte så många, det finns inte någon dokumentation om lesbiska relationer under den här tiden. Så att det är ett väldigt viktigt historiedokument där vi får reda på väldigt mycket kunskap genom de här protokollen.
Så, hur träffades kvinnorna? Här kommer ett utdrag ur polisens förhör igen.
Fru Lindberg bodde under ett halvårs tid tillsammans med fru Lind, under vilken tid de hade förhållande i sexuellt avseende med varandra. Genom fru Lind blev hon bekant med fru Margit Zacke, även hon homosexuell. Under sommaren 1942 och till november månad samma år sammanträffade fru Lindberg med fru Zacke så gott som dagligen, och de hade haft citat könsumgänge slutcitat med varandra. Gunvor Lindekvist föreställde vid ett tillfälle denne för fru Zacke. Redan kort efter deras bekantskap inledde fru Zacke sexuell förbindelse med fröken Lindekvist, enligt vad fru Zacke själv uppgivit för fru Lindberg. I november månad 1942 började fru Lindberg och fru Zacke att komma ifrån varandra, och sedan juldagen 1942 har de inte haft något citat könsumgänge, slutcitat, med varandra. Utdrag ur polisrapporten om Eva Lindberg.
Alltså det är ju så otroligt fascinerande det här om att de beskrivningarna av deras sexuella umgänge är ju verkligen så beskriven i detalj. Här har vi ett annat stycke som är otroligt fascinerande. Därefter började fru Lindberg att klappa och smeka fru Zacke på kroppen, varvid fru Lindberg även talade om att fru Zacke hade en vacker kropp och var välväxt, samt att fru Zacke var skapad att göra en man-kvinna lycklig. Därefter fortsatte fru Lindberg att smeka fru Zacke på könsorganen och slutligen låtsades fru Zacke, för att få slut på fru Lindbergs smekningar, att hon har fått känslor för fru Lindbergs handlingssätt samt även ledde slutligen utlösning. Häröver kände sig fru Lindberg nöjd och lycklig samt yttrade att fru Zacke var kvinnan för henne. Därefter började fru Lindberg att smeka och gnida sina egna könsorgan med all den kraft hon förmådde. Och efter någon stund då fru Lindberg av sitt eget handlingssätt tydligen fick utlösning, skrek hon högljutt som en slaktad gris under cirka 15 sekunder. Därefter somnade fru Lindberg medan fru Zacke låg vaken. Alltså, ja, det är ju helt klart, de har ju begått de här handlingarna, och det är ju framkom i förhören att de har bekänt de här handlingarna. Så att det gör ju att de också döms i Stockholms tingsrätt för de här samkönade handlingarna. Brott emot vad naturen är.
Och vad är det som händer här på Grevturegatan?
Ja, det är ju... det som är så spännande, alltså, för att det är ju så att polisen har då fått ett larm. Så att de åker ut till Grev Turegatan den 1 april 1943. Så är det då två konstaplar som åker hem till Margit Zacke som är boende där på Grev Turegatan. Och hon har då ringt polisen därför att det har kommit en kvinna som hon känner väl, som heter Eva Dora, in i hennes lägenhet. Och hon känner sig hotad, så att hon har gått till en granne och ringt till polisen. I det här förhöret så tar de väldigt mycket bakgrundsuppgifter, vem hon är och vem hennes föräldrar är och civilstånd och så här. Men så frågar de ju också henne om det har pågått några perversa handlingar. Och det är då Eva berättar om vilka hon har haft sex med och vilken relation hon har haft med den här Margit Zacke. Det framkommer att hon har haft sex med tre olika kvinnor. Det är då liksom den här historien börjar lindas upp, där hon då benämner namnet på de här kvinnorna hon har haft sex med, och sen så nystar polisen vidare då i den här härvan, och då ska det visa sig att det till slut då handlar om fem kvinnor. Jag var tvungen att göra ett sånt här liggschema som man kunde se i filmen L-Word för att förstå vem har egentligen legat med vem.
Does it work, this chart of yours? I mean, I've never actually been on it.
You've never been on our chart?
What?
Oh my god, it's so much fun. You don't know what you're missing.
Yeah, I know. It's like a social networking site.
For lesbians?
Yeah.
Do you have to sleep with someone first?
Well, I mean, when I first put it up, that was the core concept. Like, right. You know, Jenny slept with Tina, who slept with Annie.
Right. Slept with Tina?
No, I would never sleep with Tina.
Ja, men man kan väl säga att det är en nätverkskarta över de sexuella kontakter som olika personer har.
But let's see. Oh, have you seen Shane? Let's see.
Oh, yeah, yeah, can I show you?
Yeah.
Because if you were to then click on Shane's name, you can then see how many people Shane's hooked up.
Yeah. She's what we call a hub, which is anyone who slept with over 50 people.
She's considered the hub of hubs.
Right. And once you become a hub, then you sort of become a portal, because inevitably you're going to like bring us into a whole new solar system.
Yeah. Look, do you remember that Japanese girl?
Och då kan man ofta se att det finns någon nexusperson, det vill säga en person som står lite grann i centrum, som kanske haft flera kontakter och som i vissa fall också har varit den som har sammanfört de här kontakterna.
Oh my god. You're right. Look at this. This girl has slept with 1100. She just added a name. Now it's 1151.
Och man kan väl säga att det är Eva Lindberg, det är hon som har haft sex med tre personer, men de flesta har haft sex med mer än en person.
Det är hon som kommer inrusande i lägenheten och som sen blir bortförd av polisen och är full. Och hur beskrivs hon?
Alltså Eva Lindberg beskrivs ju som den här manskvinnan. Och som också har, hon har varit gift tidigare, men hon har skilt sig från sin man. Och hon berättar också att hon har en tydlig lesbisk läggning, som vi skulle säga idag då. Verkar ju också vara den som är mest trygg i sin identitet här. Hon är väl också den som är kanske drivande, kan man se i polisprotokollen, och kanske förför de andra kvinnorna, även om de inte alls kanske har alltid varit så ovilliga, så är det nog Eva Lindberg som ändå tar initiativet till sexuella kontakter. Det här var ju ett svartsjukedrama som utspelade sig hos fru Zacke. Därför att Eva Lindberg och fru Zacke hade ju haft en sexuell relation. Men nu var då en annan kvinna hemma hos fru Zacke, och fru Lindberg kom dit. Och fru Zacke var ju inte så himla intresserad av den här fortsatta relationen av Eva Lindberg. Så att det gjorde ju också att Margit Zacke ringde. Men det är ju ganska intressant. Hade inte Margit Zacke ringt polisen, då hade ju det här aldrig nystats upp. Så att, men sen så redan där på kvällen när hon kommer in, så berättar hon ju att hon också haft ett förhållande eller haft sex med den här fru Zacke. Och det är också väldigt intressant så här beskrivning, för då berättar de också om moralsex. Och hon berättar att hon brukar tillfredsställa fru Zacke dels genom att med tungspetsen beröra hennes klitoris och dels med till hjälp av fingrarna. Så att, och själv har då fru Lindberg fått full tillfredsställelse endast genom att vidröra fru Zackes könsorgan. Så att hon berättar ju det. Det här är nästan någon av de första sakerna som står i polisprotokollet. Så berättar ju Eva också detaljerat om hur hon har slickat fru Zacke. Man kan ju också se det i protokollen att de har delat säng, och det kan man ju alltid fundera över, för att vad man förstår är ju att de har ju inte bott i några större lägenheter, utan man kan till och med misstänka att det kanske är så att de har hyrt ett rum någonstans, och då finns det inte så himla mycket plats heller, så att det där, om man dessutom delar säng och någon börjar ta lite initiativ, så kanske det är lättare hänt än att man skulle bo i ett helt eget rum.
Så bostadsbristen gör också att det blir lättare att möta varandra?
Ja, faktiskt så kan jag tänka mig det där. Att man delar säng och någon som... det står ju också om att en av kvinnorna inte mådde så bra och var ledsen och blev tröstad av den andra. Samtidigt så måste vi också förstå det här utifrån att det fanns en väldigt stark tanke om förförelse. Att det fanns oskyldiga kvinnor då som blev förförda. Det här var inte deras sanna natur, utan de här listiga urningarna, eller hur man nu benämnde de här lesbiska kvinnorna, de förförde de här stackars kvinnorna. Så att läser man sexualupplysningsböcker från den här tiden, så finns det ganska mycket varningar om att unga flickor eller kvinnor ska passa sig för de här förförarna. Så att det är ju någon av de här som också är väldigt ångerfull och berättar att hon ägnar sig inte alls åt några perversa aktiviteter, utan det här var en tillfällig sinnesförvirring, och det här är någonting som hon nu har tagit avstånd ifrån, och som efter det här inträffade så har hon inga som helst kontakter. Men det är ju också några av kvinnorna som faktiskt berättar att det här är någonting som ja, men de har en identitet som manskvinnor, som då står i de här dokumenten. För att den tidens vetenskap såg ju också det här som någon slags biologisk grund till att de hade samkönade begär. Och det var allt från teorier om vätskor, att man hade liksom en överproduktion av vissa vätskor, och det var överproduktion från vissa körtlar då. Och att de här kvinnorna liksom inte var riktiga kvinnor inom situationstecken, utan de var någon slags manskvinnor. För det var begäret till kvinnor som på något sätt definierade dem som personer. Och det gör ju att vi tolkar ju alltid oss själva i den kontext och den tillvaro vi lever i. Så att några av de här kvinnorna definierar sig också som själva som manskvinnor.
I de här dokumenten så är det ju även intervjuer med deras anhöriga som i viss utsträckning verkar veta om deras förbindelser med varandra.
Ja, men alltså det framgår ju också att till exempel så har de ju förhört någons exmake som på något sätt verkar ha en viss förståelse över att det var så här och att kvinnan i sig har varit öppen med att man har haft de här känslorna för kvinnor. Sen varierar det nog. Jag tror nog säkert att för några av de här kvinnorna har varit en otroligt social katastrof. Och man kan bara spekulera. Man vet ju inte, men det har säkert blivit väldigt tufft för några av de här också, i och med att de har fått den här domen på sig och blivit kända utifrån det här. Men det finns också en viss öppenhet, och jag kan tänka mig att en spekulation från min sida är ju att det kanske redan då var lättare för kvinnor att ha sexuella kontakter med kvinnor, därför att man just tänker på att det är så avsexualiserat. Det är ett väninneskap bara, och det är ju också så kvinnor har benämnt varandra, att vi är väninnor, och kvinnor har kunnat bo tillsammans som väninnor och alltihopa det här. Och därför tycker jag att det är en jättespännande crush liksom mot det här, att här ligger de med varandra till höger och vänster liksom i den här härvan, och de är väldigt sexuella. Och sen samtidigt så har vi bilden av de här oskyldiga kvinnorna som liksom, ja, men på sin höjd kan hålla varandra lite grann i handen och dricka en kopp te tillsammans. Så att det finns verkligen båda bilderna, och det är det som också gör det här dokumentet så otroligt spännande. Därför att genom historien så har man ju också avsexualiserat kvinnor som har sex med kvinnor. Att man ser inte dem som kåta, eller man ser inte dem som att man har riktigt sex liksom, utan det är någon smekning på sin höjd. Och det där är ju en bild som i allra högsta grad lever kvar idag också. Den här, och speciellt i jämförelse med män som har sex med män. De är promiskuösa och knullar runt i buskarna ute, och liksom, med kvinnor som har sex med kvinnor, de sitter och dricker lite örtte och klappar varandra på kinden ungefär. Och det är ju därför det är så otroligt spännande med det här dokumentet. Här har vi kvinnor som verkligen knullar med varandra, och de nöjer sig inte bara med en partner, utan de är tillsammans med varandra i lite olika konstellationer också. Så att de gör ju någonstans uppror mot den här bilden av asexuella kvinnan. Så att de här poliskonstaplarna fick ju en unik kunskap och insyn i de här kvinnornas sexualliv.
Visste de själva om att de begick ett brott?
Ja, jag kan inte svara på om de här kvinnorna visste om att det här var en kriminaliserad handling eller inte. De fick väl ganska snart reda på att det här var någonting olagligt i och med att de blev inkallade på förhör. Men jag kan bara spekulera i att liksom, varför valde de då inte att kanske tona ner eller ljuga eller liksom bortförklara sig, att man, varför berättade man i detalj? För det de gjorde var ju då att erkänna det brott de hade begått genom att beskriva de här sexuella handlingarna så i detalj som gjordes. Och så tänker jag också på den här kvinnan som faktiskt säger att, ja, men nu håller hon inte på med några perversa handlingar. Var det hennes tanke redan från början, eller var det här någonting som hon fick i sig i och med att hon blev inkallad till polisen och blev kallad för pervers och perversiteter, och att det här är inte bara perverst utan också olagligt och ett brott enligt lagen i Sverige. Och det är ju det som också är så spännande, därför att det har inte liksom funnits ord eller beskrivningar av hur har lesbiska kvinnor sex? Det har varit en fråga genom historien. Och här har vi helt plötsligt ett dokument som i detalj beskriver hur de här kvinnorna har haft sex med varandra. Och även om det är skrivet i ett ganska heterosexistiskt språk, för de ligger på varandra och gör samlagsrörelser till exempel. Idag kanske vi skulle säga att de gnuggade fittorna mot varandra eller ägnade sig åt tribbing eller något annat begrepp. Men vi kan ändå förstå och hur de kliar varandra på könen, att det är någon form av smeksex, men också liksom penetration med fingrar och så här. Så det är en fantastisk historiebeskrivning om hur kvinnor har sex med varandra.
Så man kan säga att poliskonstaplerna, de som förundersökningen är liksom Sveriges enda experter på lesbiskt sex. Ja, eller dåtidens i alla fall.
Ja, det är det som är så otroligt fascinerande. Man får ju väldigt mycket fantasier om vad de här poliskonstaplarna tänkte på när de då i detalj pratar och frågar de här kvinnorna vad som har hänt. Och sen frågar de ju också om de fick utlösning. Det står ju det står ingenstans om orgasm, utan begreppet som används är och så fingor om utlösning. Så att jag tolkar det som att det är en beskrivning av orgasm. Men vi kan ju återigen se det här väldigt androcentriska sättet att beskriva det här. Liksom mannen får utlösning och då översätter vi det också till kvinnorna. Att det är det som beskrivs i de här fallen.
Vad fick de för straff?
Alltså de fick ju straffarbete villkorligt. Och Eva Lindberg då, som var kanske den lite mer aktiva i det här, hon fick några månader mer än de andra kvinnorna. Men det var ju villkorligt.
Vet du vad de utförde för straffarbete?
Jag vet inte ens om de, eftersom de fick det här villkorligt, om de blev satt på något straffarbete. Och jag vet också att fru Zacke avled, så att hon var väldigt sjuklig och jag tror inte ens att hon närvarade vid rättegången, utan hon var väldigt sjuk och avled sen också.
Nu var ju det här 1943, men bara året efter så avkriminaliseras ju homosexualitet för att istället räknas som en sjukdomsdiagnos. Vad hade hänt om kvinnorna upptäcks 1944 istället för 43?
Ja, då hade väl ingenting hänt, så hade väl antagligen Eva Lindberg fortfarande kunnat tas in till polisstationen, eftersom hon liksom olovligen trängt sig in i den här lägenheten. Men jag kan tänka mig att sen hade hon fått gått därifrån efter ett förhör, och kanske hade man inte ens väckt åtal för det. Det är för att de kände ju ändå varandra och sådär. Det vet vi ju inte. Man hade ju inte frågat om hennes sexliv och vem hon hade relationer med och om hon hade haft... Det hade kanske kommit som en anteckning att hon hade haft en sexuell relation med fru Zacke. För att fortfarande, 44 och framåt, så var det ju fortfarande inte så att man inte tyckte det var perverst. Det var ju sjukdomsförklarat istället och sågs ju fortfarande som perversa handlingar. Men det var ju inte kriminellt. Man kunde ju inte liksom bli fälld för det, och polisen hade ingen anledning att förhöra någon om det. Sen tyckte man väl fortfarande kanske inte att det var sunt eller bra, men det hade ju aldrig blivit någon offentlig handling av det här på det här sättet, och vi hade inte heller haft den här väldigt fina kunskapen om både beskrivningen av sexuella handlingar men också tolkningen av att man var en manskvinna, synen på kvinnlig sexualitet. Det är ju ett stycke arbetarhistoria, det är en stycke kvinnohistoria, så det är väldigt många olika delar i den här berättelsen som man också kan dra trådar utifrån.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Kvinnans plats, historiska berättelser från Stockholm, av Stockholms kvinnohistoriska. Vill du veta mer? Gå in på kvinnohistoriska.se. Kvinnans plats är producerat av mig, Sofia Neves, och exekutivproducent Mohammed Elabe. Det här avsnittet är ett samarbete mellan Stadsmuseet i Stockholm och Stockholms kvinnohistoriska, producerat av Soundtelling.